بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى ثم ما بعد. فرشتت قويلهم كابيتل فيرا من كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك كابيتل توم ريدسلان في الشرك ويقوم فرام تيل الاندرا فاشن اذا تكابيتل وفي فتر سير وقول الخليل وجنبني وبني ان نعبد الاصنام وكالخليل صادق och Allah, håll mig och mina barn borta från att dyrka statyer. Här säger författaren Sheikh Mohammed rahimahullah wa qawlul khalil. Och det finns också en vishet bakom att han säger det. Inte bara att han säger wa qal Ibrahim alayhi salam, utan qawlul khalil. Vad betyder först och främst el-Khalil? El-Khulla?
Nära vän.
Nära vän? Ja. Ulema säger el-Khulla hiya al-mahabbatul khalisa. El-Khulla är en ren kärlek. Ren kärlek. Och el-Khulla eller, är någonting som är starkare än el-mahabba. Och en mawadda. Allah Azza wa Jal nämner i Koranen att han tycker om sina tjänare. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wal-mutatahhirin. Allah tycker om de som vänder sig till honom i unga. El-mahabba. Allah nämner också att han är el-wadud. Han älskar sina tjänare. Men el-khulla är steget, yani högre. Det är den högsta nivån. Det finns bara två människor, om man kollar i de här, i de islamiska texterna, som har fått den här titeln, att de är Allahs khalil. Och vilka två är det?
Ibrahim
alaihissalam och profeten Muhammad alaihissalam. Ja. Så som det har nämnts i hadithen. Inna Allah attakhadha ni khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah tog mig till sin khalil så som han tog Ibrahim till sin khalil. Och det är den starkaste formen av kärlek. Och här är också en faida. Många brukar säga så här, de säger så här, Muhammad Habibullah. Eller hur? Det är sant. Muhammad s.a.w. han är Allahs Habib. Ibrahim Habibullah. Kullul anbiya Habibullah. Men är det inte bättre att säga Muhammad Khalilullah? Eller hur? Om du vill upphöja honom och nämna hans status, så säger du Khalilullah. För det är mycket, yani, mäktigare. Någon av oss kan vara Habibullah. Ja. Men Khalilullah, det är någonting väldigt, väldigt mäktigt. I den här versen som författaren nämner, så säger profeten Ibrahim a.s. han åkallar Allah azza wa jal och ber Allah att hålla honom och hans barn borta från att dyrka statyer. Och tänk på kapitlet här. Kapitel att man ska vara rädd för kyrk. Och här säger ulema, här har vi vem? Vem har vi? Allahs khalil. Och vi beskrev honom i förra lektionen som vad? Umma. Han var ensam muslim på jorden. Kallade till tawhid. Slog sönder statyerna själv. Debatterade med sitt folk. Debatterade med sin far. Kastades i elden på grund av tawhid. Han var qanit, en person som ständigt dyrkade Allah och mindes Allah subhanahu wa ta'ala. Han var hanif, en person som vände sig bort från kyrk och vände sig till tawhid. Wa lam yakun min al-mushrikin, och han gjorde inte kyrk. Det här är Ibrahim a.s. Och här, om ni kollar sammanhanget, verserna, den här duan säger han i vilket sammanhang? När han bygger Kaaba tillsammans med sin son. Så ber han Allah Azza wa Jal att skydda honom och hans barn från att dyrka statyer. Yani Ibrahim alayhi salatu wasalam är rädd för att han och hans barn ska dyrka statyer. Med tanke på vem han var och hans status, var han rädd för att dyrka statyer. Ska vi inte vara rädda? Som Ibrahim al-Taymi sa, en man från Tabi'in. وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءِ بَعْدَ إِبْرَهِيمِ. Vem kan känna sig säker från att falla in i dessa i denna ondska efter Ibrahim. Genom Ibrahim inte känner sig säker, ska vi känna oss säkra? Om Ibrahim var rädd för kyrk, ska vi vara rädda för kyrk? Ja! Och Ibrahim var rädd för att falla in i statydyrkan, och han var den som tog sönder statyer. Så den här versen överensstämmer med rubriken på kapitlet, att vara rädd för kyrk. Och så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i meningen efter, som inte nämns här i boken, orsaken till varför statyer är så farligt. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Min herre, varför? För de har vilselett många av människor. Dessa statyr har vilselett de flesta av människor. Yani, de flesta av människor begår kyrk. De flesta människor tror inte på islam. De flesta människor är vilse och begår kyrk. Och få är folket av tawhid. Så, han var rädd för att yani, falla in i det som folk fallit in i. Och här finns också många lärdomar från just den här duan. Den första är det här ordet wajnubni. Han sa inte asimni, yani, rädda mig, skydda mig, utan han sa wajnubni. Och ordet ishtinab på arabiska betyder att man ska vara borta för någonting, långt borta. Ishtanibu. Yani, gå inte ens nära. Kolla inte ens på den. Var inte nära. Så här Ibrahim, han säger inte bara typ skydda mig, utan han säger håll mig borta. Jag vill inte ens se dem. Jag vill inte ens vara nära dessa statyer. Wajnubni. Håll mig och mina barn långt borta från kyrk och statyer. Wajnubni wa baniya. Skydda mig och mina barn. Och här säger ulema, det här lär oss att det är rekommenderat att göra dua för sina barn. Generellt. Man ska göra dua för sina barn, och det är också en av de dua som accepteras inshallah ta'ala. Som det har nämnts i hadith, en Hassan hadith. Att föräldrarnas dua för barnen är inshallah accepterad. Och vilken dua gjorde han här för sin son? Vilken son? Vilka söner? Som var profeter. Ja? Att skydda dem från att dyrka statyer. Och som Sheikh Abdurrazak al-Badr säger, hur många av oss har någonsin gjort dua att Allah ska skydda våra barn från att dyrka statyer? Och här har vi en profet som gör det. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَهِمْ وَالَّذِينَ أَمَعَوْا Ni har sannoliken i Ibrahim och de som följde honom ett gott exempel, en god förebild. Så Ibrahim a.s. gjorde dua att Allah ska skydda honom och hans barn från att dyrka statyer. Så det åligger också oss att be Allah azza wa jal skydda oss från kyrk, skydda våra barn från kyrk, skydda våra barn från fitna, ondska, synder och så vidare. Mycket viktigt i Ikhwan att göra dua för sina barn. Speciellt i det här samhället där de blir attackerade från alla håll. An-na'bud al-asnam, att dyrka statyer. Det finns två ord som nämns i Koranen som man kan kalla för synonymer. Det är sanam och wathan. Sanam och wathan. Och sanam, som du har nämnts från Mujahid, är en staty som är i avbilden av en människa eller djur. Det är en sanam. Och wathan är allting annat som dyrkas vid sidan av Allah. Till exempel ett kors. Det är inte en avbild av en människa, eller hur? En planet. En grav som dyrkas vid sidan av Allah. Det är en wathan. Så som profeten Muhammad a.s. han sa, och Allah gör inte min grav till en wathan som dyrkas efter min bortgång. Han sa inte sanam. Så generellt, sanam, staty, alltså avbild av människor och djur, wathan, yani avbild eller någonting annat som dyrkas vid sidan av Allah. Men det är också okej att kalla staty för wathan. Men inte tvärtom. Man kallar inte sanam. Nej, man kallar sanam för wathan, men man kallar inte wathan för sanam. Okay? Du kallar inte en grav för en staty, till exempel. Du kallar den för, men du kan kalla vad sa vi nu? Det blir fyra. Ja? Du kan kalla till exempel en staty för wathan och sanam. Men du kallar bara en grav för wathan och inte sanam. Okej? Okay? Men de är typ synonyma. Så den här versen är ett klart och tydligt bevis på att man ska vara rädd för kyrk. För om profeten Ibrahim alaihissalam var rädd för kyrk, så ska vi också vara rädda för kyrk. Sen nämner författaren hadithen här. Och den första hadithen är hadithen där profeten Muhammad alaihissalam han sa: det jag fruktar mest för er är den lilla formen av kyrk. Och när profeten alaihissalam frågades vad det var, så sa han riya, ögonkänneri. Inna akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Och i vissa hadither nämndes det liknande, men han sa att han fruktade den lilla formen av kyrk för muslimerna mer än vad han fruktade för dem Messih ad-Dajjal. Självklart han var rädd för muslimerna om att Dajjal skulle komma, men han var ännu mer rädd för att de skulle falla in i den lilla formen av kyrk. Och när han frågades vad är liten kyrk, då så sa han riya, ögonkänneri. Och den här hadithen, om ni tänker på sambandet med kapitlet, att vara rädd för kyrk, är det ett bevis? Nej. Vad sa profeten sallallahu alaihi, det som jag fruktar mest för min umma, mest av allt, ingenting annat fruktar jag mer än kyrk, den lilla formen av kyrk. Det finns ingenting som jag fruktar mer än kyrk för min umma. Som profeten sallallahu alaihi fruktade kyrk för muslimerna, ska inte vi frukta kyrk för muslimerna och för oss själva, eller hur? Och han sa han fruktade den lilla kyrk. Och denna hadith bevisar att kyrk delas in till stor och liten. Kyrk delas in till en mindre form av kyrk och en större form av kyrk. Här är ett konkret bevis på detta. Och när han frågades vad det är liten kyrk, så sa han riya. Men här säger ulema, det betyder inte att liten kyrk bara är riya, utan riya är en form av en sort av liten kyrk. Sen finns det andra former av liten kyrk som vi kommer att nämna i boken, som att svära på andra än Allah, att ha amuletter och liknande saker. Men man kan göra så på arabiska, man kan beskriva någonting stort med att nämna en del av det stora. Som att du säger till exempel Al-Hajj och Arafa. Arafa är att göra hajj. Att stå i Arafa är att göra hajj. I hajj står man bara i Arafa eller gör man andra saker? Du gör andra saker. Men när profeten sallallahu alaihi wasallam sa Al-Hajj och Arafa, yani viktigaste momentet i hajj är att stå i Arafa. Och samma sak som hadithen Al-Dua huwa al-Ibada. Att göra dua är ibada. Yani ibada är bara att göra dua? Nej. Men det är den viktigaste formen av dua. Så här också. Liten kyrk är ögonkänneri, riya. Men det finns också andra saker som är liten kyrk. Och ordet riya kommer från ordet ruya. Att se. Att synas. Att vilja visa upp sig. Och det är att göra goda gärningar för att folk ska se dig och tala gott om dig. Att prisas i folks tal. Och få status hos folk. Det här är riya. Yani som profeten alaihissalam beskrev den här. En person ser någon, så han förskönar sin bön för personen. Eller ulema nämner att man förskönar sin koranrecitation. För att man vill ha någon slags status och pris av den här människan. Eller man vill inte skänka pengar till fattiga. Men när folk ser dig, så vill du skänka pengar för att folk ska tala gott om dig. Då har du inte gjort det för Allahs skull. Du har gjort det för att visa upp dig. Det kallas för riya på arabiska. Och det är en mindre form av kyrk. Och ulema nämner att riya kan delas in i två kategorier. Riya fi asli din. Att ha riya i grunden av religionen. Och det här är det som hycklarna hade, al-munafiqun. En hela deras islam gick bara ut på att visa upp någonting som inte var sant. Allt de gjorde var fejk. Deras uttalande av tron, deras bön, deras så kallade fastan. Allting var bara ett skådespeleri. För att visa upp sig för muslimerna. Och den här riyan är kufr, det är nifaq, hyckleri. Och sen har vi den mindre riyan. Och det är den som vissa muslimer då begår. Till exempel i bönen, i qiraan när de läser Koranen, när de skänker sadaqa och liknande saker. Ria al-Muslim, yani. Den första är typ Ria al-Munafiqun och den andra är Ria al-Muslim. Du kan säga också kanske stor Ria och lite Ria. Vad är skillnaden mellan liten kyrk och stor kyrk? Vad är skillnaden mellan liten kyrk och stor kyrk? Ulema som Sheikh Fawzan och andra ulema nämner att personer som begår stor kyrk är i Jahannam för alltid. Personer som begår liten kyrk kommer inte vara i Jahannam för alltid. Personen som dör med stor kyrk blir inte förlåten. Personer som dör med liten kyrk blir inshallah förlåten. Stor kyrk förstör alla dina gärningar. Liten kyrk förstör vad? Vilken handling? Den gärningen som du gör ria i. Bara. Yani, om en person gör en salat för att visa upp sig, så accepteras inte den bönen. Inte att alla hans böner förstörs, utan bara den bönen förstörs. Ja. Och det kommer att komma ett kapitel senare i boken som handlar just om ria. Så det kommer att komma tillbaka senare i boken. Ja, och här är också en annan lärdom. Att profeten sa som han sa det här till sahaba. När han sa det här. Alaikum. Akhfufum akhafu alaikum. Entum yani. Han var mest rädd så för umman, men han tilltalade sahaba att de skulle falla in i ria trots deras kunskap och deras iman och Guds fruktan. Inshallah, sahaba gjorde inte ria, men profeten sa att han ändå var rädd. Så vad ska vi säga? Ska vi inte vara rädda? Vår kunskap är svag, bristfällig, vår iman är bristfällig. Allah al-musta'an. Vi går vidare till nästa vers, nästa hadith. Och vi nämner dem tillsammans. Det är hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han berättade att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: den som dör medans han åkallar någonting vid Allahs sida kommer att gå in i helvetet. Men mäter vad han yad'u min duni Allahi niddan dakhala an-nar. Den som dör i ett tillstånd av kyrk när han åkallar någonting annat än Allah kommer att gå in i helvetet. Och det berättas i Muslim från Jabir att Rasulullah alaihissalam, han sa: den som möter Allah utan att ha dyrkat någonting annat än honom kommer att träda in i paradiset. Och den som möter honom då han dyrkar någonting annat än honom kommer att träda in i helvetet. Ja. Här finner vi också, och dessa två hadither är klara och tydliga, att den som dör i ett tillstånd av kyrk går till elden. I första hadithen, eller i andra hadithen, nämner den som dör då han dyrkar någonting annat än Allah, och i första hadithen den som dör då han tillber någonting annat än Allah, vilket bevisar att dua är en form av ibadah, eller hur? Om man förstår haditherna ihop. Och det har nämnts i hadithen att dua huwa al-ibada. Så den som åkallar någonting annat än Allah, den som gör dua till en grav, ett helgon, en jinn, en ängel, en profet vid sidan av Allah, kommer att gå till elden. Och det här är också någonting som ska väcka personens rädsla. Kommer att gå till elden. En mushrik, det enda som hindrar honom från att gå in i elden är att han lever. Du ser honom gå. Han är frisk, han är rik, han kanske ser bra ut, han har fin bil, hit och dit. Den minuten han dör, helvetet direkt. Och han kommer aldrig gå ut. A'udhu billah. Subhanallah. Så det enda hindret mellan honom och helvetet är att han lever. Så fort han dör, minuten han dör, hans själ går till Barzakh och börjar straffas i helvetet. Och sen domedagen, Jahannam. A'udhu billah. Till skillnad från personer som dör på tawhid, han kommer att gå in i paradiset. Men mäta vad hon yad'u min dunillah. Har ni hört det här förut? Min dunillah. Eller hur? Vad menas med min dunillah? Sheikh Saleh al-Sheikh, han nämner att min dunillah kan betyda min ghayrillah. Yani någon annan än Allah. Men ordet dun på arabiska, vad betyder det egentligen? Ja, men egentligen under, eller hur? Duna. Fauqa och duna. Under. Han säger typ, det betyder också att allt som de åkallar istället för Allah, för huwa dun Allah. Eller hur? Allah fauqa kulli shay, Allahu akbar. Så allt som de tillber vid sidan av Allah, för huwa dun Allah. Är under Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och i andra hadithen finner vi också att den som möter Allah då han har dyrkat någonting annat än Allah, yani har gjort liten, yani vilken kyrk som helst, spelar ingen roll, kyrk, yani stor kyrk, personen går till elden så länge det är stor kyrk. Dakhal an-nar. Men personer som dör och har gjort liten kyrk, vad sa vi om honom? Inshallah Allah kommer att förlåta honom. Kanske han går till elden och renas och sen tas ut och får gå till paradiset. Eller kanske Allah förlåter honom på domedagen och han får gå till Jannah. Men en grupp av muslimerna kommer att straffas i helvetet. Så är det bara. Som det har nämnts i hadith i Shafa. De kommer att renas för sina synder tills det att Allah Azza wa Jal kommer att ta ut dessa människor från helvetet. Och han kommer att ta ut, ja, ni till och med den som har så lite som en senapskorn av iman i sitt hjärta. Och de kommer att få gå till paradiset. Så de här haditherna får oss också att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att personer som dör på kyrk går till helvetet. Och de lär oss också dessa hadither att det viktigaste är vad personen dör på. Det viktigaste är det man dör på. Som till exempel, vi nämnde Firauns trollkarlar. De levde på kuffer hela livet, eller hur? Och sen sista minuterna eller timmarna i livet, de blev muslimer. Och de blev dödade av Firaun. Så vad är det som räknas i deras liv? Deras kuffer eller deras iman? Deras iman, alhamdulillah. Motsatsen, någon som lever som muslim och sen lämnar islam sista minuten av sitt liv. A'udhubillah. Vad är det som räknas? Sista minuterna, hans kuffer. Så det viktigaste är det man dör på. Och därför ska man be Allah Azza wa Jalla att han ska ta ens liv på tawhid och sunna. Och att skydda en från att gå vilse. Så alla dessa texter som vi har gått igenom idag lär oss att det inte är tillåtet att förringa kyrk. Att se det som någonting litet och oviktigt. Som vissa av Ahlul Bidda gör. Vissa av Ahlul Bidda lägger ingen vikt på att varna folket för kyrk. Du kan gå till deras moské i 10-20 år. Du kommer aldrig höra en khutba om kyrk. De går ut khuruj, fisabilillah som de säger, men det är fisabilit tablir. Och de kallar aldrig folk till tawhid och varnar dem för kyrk. Utan de säger bara tro på Allah, Allah försörjer oss. Och de kanske sitter med folk som dyrkar gravar utan att avråda dem från det som de gör. Och varna dem för det som de gör. Så har man förstått faran av kyrk och vad det leder till, att det tar människan ut ur islam, förstör människans gärningar och kommer att hindra honom från att gå till helvetet, från paradiset. Och vi förstår att alla profeter kom och varnade folket för kyrk och deras kall var till tawhid. Profeten Nuh a.s. varnade för kyrk i 950 år. Ibrahim offrade sitt liv för att varna för kyrk. Alla profeter, profeten Muhammed a.s. 13 år i Mekka varnade för kyrk, eller hur? Han varnade folk för kyrk i Medina. Till och med i jihad han varnade folk för kyrk. Som kommer nämnas i boken. På sin dödsbädd han varnade folk för kyrk. Och ni säger vi ska vara tysta om kyrk? La wallahi. Vi ska varna för kyrk. Och varför? För kyrk finns i umman. Det finns muslimer som begår kyrk. Och tyvärr, det är utspritt i den muslimska världen. Så som det är också ett av domedagens tecken. Profeten Muhammad alaihissalam nämnde att domedagen inte infaller inte tills det att vissa stammar från araberna kommer gå tillbaka till att dyrka av gudar. Authän. Det här kan vi se idag. Hur många gravar finns det inte som dyrkas i den muslimska världen? Hur många moskéer finns det inte som har byggts över gravar? Hur många finns det inte som tillber Abdul Qadir al-Jilani? Som tillber Imam Shafi'i? Som tillber profeten Muhammad a.s. och dessa heliga människor? Hur många finns det inte som ropar dag och natt, ja Hussein, ja Fatima? Så finns det inte kyrk i umman? Jo, det finns kyrk i umman. Och det här som Sheikh Fawzan säger är ett starkt bevis mot al-Juhal, de okunniga människorna som säger att det finns ingen kyrk i Muhammeds umma. Det finns ingen kyrk, säger de. Men vi säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vi gör inte kyrk. De går till gravar och gör kyrk, de säger det här är inte kyrk, det här är tawassul. Ja? Att ändra namnet på saker och ting betyder inte att det är tillåtet. Kyrk är kyrk, kalla det vad du vill. Så kyrk finns i den muslimska umman. Och därför är det så viktigt att lära sig om detta, så att man kan akta sig själv och varna andra för att falla in i kyrk. Och vissa juhal, vissa okunniga människor, Allah yahdihim, de säger det här är inte så viktigt. Vi måste prata om politik och muslimernas tillstånd. Tawhid och kyrk kan man lära sig på 10 minuter. Som Salman, vad heter han, Salman al-Awda sa. Man kan lära sig tawhid på 10 minuter. När man sa det här till Sheikh Fawzan, det finns någon som säger man kan lära sig tawhid på 10 minuter. Han skrattar, han säger mashallah. Då kan vi lära oss tafsir på 10 minuter. Vi kan lära oss fiqh på 10 minuter. Vi kan lära oss hadith på 10 minuter. Så kallas vi fuqaha på mindre än en timme. Vi är ulema. Hela islam på mindre än en timme. Och sen sysslar hela livet med politik. Vad är det här för någonting? Det här är istighfaf. Det här är inte att underskatta tawhid, wallahi. Att underskatta tawhid. Så ahli sunna wal jamaa lägger störst vikt på tawhid, på aqida. Det är det viktigaste som finns. Rätt aqida, janna. Fel aqida, helvetet. Ahlul bid'a lägger inte vikt på aqida. De lägger vikt på politik och sin grupp och sin sekt och sin ideologi och samla pengar och demonstrera och sjunga anashid, jag vet inte vad. Det här är det viktigaste. Om du ser någon människa som inte lägger vikt på tawhid, vet att han är vilse. Så det är jätteviktigt, ikhwan, att man förstår sig på detta. Och dessa bevis är klara och tydliga. Om profeterna var rädda för kyrk, ska vi inte vara rädda för kyrk? Om profeterna alla la störst vikt på tawhid och det var grunden i deras da'wah, ska vi inte lägga störst vikt på tawhid? Jo. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från folket av tawhid och att ta våra liv på tawhid och att skydda oss från kyrk i alla dess former och att skydda oss från att gå in i helvetet och att direkt ge oss paradiset. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.